Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens predikotext som är den gammaltestamentliga läsningen för den femte söndagen i fastan. Så skriver profeten Moses i sin fjärde bok, det 21 kapitlet och från den fjärde versen. De bröt upp från berget Hor och tog vägen mot Röda havet för att gå omkring i Edoms land. Men under vägen blev folket otåligt och folket talade mot Gud och Mose och sa: varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten och vår själ avskyr den eländiga mat vi får. Då sände Herren giftiga ormar bland folket och de bet folket och många i Israel dog. Då kom folket till Mose och sa: vi har syndat genom att vi talade mot Herren och mot dig. Be till Herren att han tar bort dessa ormar från oss. Och Mose bad för folket. Herren sa till Mose: gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den ska leva. Mose gjorde då en kopparorm och satte den upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm fäste han blicken på kopparormen och fick leva. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. När vi i dagens text möter Moses och Guds folk så hade de vandrat väldigt länge i öknen. Åren hade gått. Mose bror Aaron, som också var överstepräst, har i kapitel 20 dött uppe på berget Hor. Sonen Eleazar axlade faderns mantel, både billigt och bokstavligt. Miriam, hans syster, hon hade också dött och blivit begraven i öknen vid Kadesh Barnea. Och om man tittar på en karta så ser man att Kadesh Barnea ligger i den sydliga delen av på gränsen mot Israel. Så alltså i stort sett så skulle de kunna ha vandrat in i landet. Men på gränsen mot Israel ligger Edom. Och Edom hade sagt ni får inte passera. Så då var man alltså tvungen att göra en omväg uppåt. Gå runt hela Edom. Det blev en lång omväg för Israels folk att vandra. Som hade vandrat så länge i öknen. De hade redan klagat på Moses vid Meriba, som ni kommer ihåg. Krävt att få vatten av Gud, vilket de också fick ur en klippa. Och dagens text börjar. De bröt upp från berget Hor och tog vägen mot Röda havet för att gå omkring Edoms land. Men under vägen blev folket otåligt och folket talade mot Gud och mot Moses och sa: varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten och vår själ avskyr den eländiga mat vi får. När vägen blir lång och besvärlig så släpper vi lätt igenom den ondes tankar och frestelsen. Vi inbillar oss att vi har det illa. Och vi har det värre än vad andra har. Jag borde tåla mycket, men inte så här mycket. Mumlandet och klagomålen kommer. Men det är en farlig situation. Det är ungefär som att säga: Gud, jag gillar inte din plan. Och nästa steg är tvivel och uppror. Man talar mot Gud och mot Moses. Varför har ni gjort så här? Man överdriver. Lyssna på texten nu, den är väldigt intressant. Här finns ju varken bröd eller vatten. Och vår själ avskyr den eländiga mat vi får. Hur var det nu? Den eländiga mat vi får. Sa de inte nyss att de inte fick någon mat? Ja, vi vet ju att folket fick mat. Varje dag så gav Gud dem manna från himlen. Och skriften säger om mannat: det liknade korianderfrö och var vitt och smakade som tunna kakor med honung. Andra Mosebok 16, vers 31. Men de var missnöjda med den Gud som ändå tog hand om dem. Gud hade planerat vartenda steg och han såg till deras behov och han var med dem. Visst var det besvärligt i öknen, men det var inte omöjligt. Och Gud, han har lovat att vara med sina barn, de som tror på honom. Han har lovat att beskydda och bevara oss. Men han har aldrig lovat oss att slippa problem. Han har aldrig sagt att det aldrig ska bli besvärligt. Också Guds barn får sin beskärda del av öknen och Kadesh Barnea. Vi läser att Paulus och Barnabas på sina missionsresor styrkte lärjungarna och uppmanade dem att förbli i tron. De sa att vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Apostlagärningarna 14 och 22. Texten fortsätter. Varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Ja, varför? Varför har du fört oss upp ur Egypten? Varför? Hade de glömt bort det? För att de var slavar i Egypten under faro. Och på grund av påskalammens blod som ströks på dörrposterna så hade de förstfödda undkommit straffets ängel. På grund av det röda havet som Gud öppnade för dem när Moses ledde dem ut ur landet så hade de klarat sig ifrån faraos arméer. På grund av Moses ledning hade de vetat precis hur de skulle gå i öknen för att undvika faror. De hade på grund av Guds omsorg ändå klarat sig så här långt genom att han försörjde dem med manna, vacklar och vatten från klippan. Vad lär det oss under vår ökenvandring? Gud har genom Jesus Kristus, Guds påskalamm, offrad för oss som vi sjunger i den här salmen. Han har frälst oss ifrån skulden, ifrån synden, ifrån döden, ifrån helvetet. Han har gett oss evigt liv, syndernas förlåtelse, rättfärdighet, helighet. Han har gett oss himlen genom Jesus Kristus, Guds son. Och genom dopets röda hav har han befriat oss ifrån slaveriet under Satan och synden. Och genom kyrkans präster och lärare så har han lett oss genom vår ökenvandring. Han har försörjt oss med sitt eviga ord i förkunnelsen och Kristi kropp och blod i nattvarden. Det är någonting att beakta innan vi klagar. Eller hur? Klagar på församlingen. Klagar på prästerna. Klagar på vår tillvaro här. Att vi har det så besvärligt. Hur jobbigt det kan se ut i vår vardag. På våra jobb, på skolan. På vår fritid. Att det blir besvärligt ibland. Glöm då inte allt som Gud har gett oss. Men synden i Israels fall handlade inte om att de ville gå tillbaka till Egypten. I första hand. Utan i att de inte trodde på och litade på Gud. Hebreerbrevets författare konstaterar senare om Israel som helhet. Hebreerbrevet 3, vers 16-19. Vilka var det då som väckte förbittring fastän de hade hört hans röst? Var det inte alla de som Moses hade fört ut ur Egypten? Vilka var han vred på under 40 år? Var det inte de som syndade och blev liggande döda i öknen? Och vilka gällde eden han svor? Att de aldrig skulle komma in i hans vila om inte de som var olydiga. Vi ser alltså att det var för sin otros skull som de inte kunde komma in. För sin otros skull. Bakom synd mot Gud i en kristens liv ligger alltid otro. Vare sig det handlar om en vilja att slå på klippan istället för att tala till den, som Moses gjorde, eller att vilja gå tillbaka till Egypten, tillbaka till synden, för att man tappat tilltron till den Gud som befriat dem och som i sin nåd beskyddar dem. Då sände Herren giftiga ormar bland folket. Och de bet folket och många i Israel dog. Plötsligt fanns det giftiga ormar bland folket. Och giftet från ormar påverkar nervsystemet, hjärtat, hjärnan och blodkärlen. Vi kan se det framför oss, hur människor faller ner, bitna av ormar. Man blir stela, kanske får svårt att andas, krampar tills döden inträder. En hemsk bild. Ormen var Satans redskap i Eden att förleda de första människorna. Israel hade nu blivit ett normalfolk och hade vandrat i öknen under många år. Och de hade lärt sig hur man hanterar ormar. Vart man skulle gå och inte gå. Vart man skulle sätta sina fötter. Var man skulle vila. Hur man skulle gå genom buskar och i gräs. Men nu kom de i sånt antal att de hade svårt att värja sig. Ropen hörs från lägren. Somliga flyr. Somliga vrider sig plågor. Några har dött. Man kanske springer efter prästerna och leviten och frågar. Man frågar efter Moses och Eleasar. Vi läser i texten. Då kom folket till Moses och sa: vi har syndat genom att vi talade mot Herren och mot dig. Be till Herren att han tar bort dessa ormar från oss. Och Mose bad för folket. Guds dom hade fallit över folket. Det blev tydligt för dem. De förstod direkt kopplingen. Det var inte bara en olydnad mot Mose. Det var också en olydnad mot Gud. Vi känner igen formuleringen ifrån texten. Ifrån berättelsen om den förlorade sonen. Minns ni vad han sa? Han sa: jag har syndat mot himlen och inför dig. Plötsligt har ånger brytit ut i Israels läger. Vad har vi gjort? Man förstår att man har gjort fel. Och man ångrar sig. Ångrar vad då? Att de inte hade litat på Gud. Att de inte hade trott på Gud. Och syndens konsekvenser i sin fula skepnad kan ibland föra med sig bra konsekvenser. Har ni tänkt på det? När vi ser kopplingen mellan våra handlingar och Gud. Ibland kanske det inte ens handlar om våra egna handlingar. Ibland kanske det handlar om andras handlingar. Och ibland kanske det handlar om bara om syndens konsekvenser som man inte kan koppla till någon särskild person, utan vi ser syndens konsekvenser. För det är ju så att syndens konsekvenser, död, sjukdom, skada, det faller olika bland olika människor. Det är inte säkert att någon som lider gör det på grund av sina synder, utan han lider helt enkelt för att mänskligheten har blivit skadad av synden. Vi vet att många ateister plötsligt börjar tala om Gud i samband med en anhörigs eller en släktings begravning. Vi vet hur många som sökte sig till kyrkorna i samband med Estonias förlisning eller tsunamin. Plötsligt så ville folk gå till kyrkan. Plötsligt frågar man efter Gud. Man såg döden i vitögat. Plötsligt så blir det så påtagligt. Man undrar då kanske om det måste bli påtagligt för att vi ska förstå vad viktig Gud och vår omvändelse är. Borde det inte räcka egentligen? Det som Gud säger genom profeten Hesekiel: kasta bort ifrån er alla de överträdelser genom vilka ni har syndat och skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande. Ty inte vill ni väl dö, ni av Israels hus. Jag finner ingen glädje i någons död, säger Herren. Vänd därför om, så får ni leva. Texten fortsätter. Herren sa till Mose: gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den ska leva. Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm fäste han blicken på kopparormen och fick leva. mitt i öknen. Tusentals människor som vrider sig av smärta. Och det enda man vill är att ormarna skulle tas bort. Gud besvarar alla böner. Gud hör bön. Men han svarar inte alltid som vi vill, utan alltid som han anser är bäst. För märker ni, Gud tog inte bort ormarna. Det finns gott om kristna som vill föreskriva Gud, tala om för Gud vad han ska göra. Och visst får man be till Gud konkret om vad man vill att Gud ska göra. Gud vet vad som är bäst för oss. Och han svarar kanske på ett helt annat sätt än vi har tänkt oss. Han svarar alltid på bön, men han svarar efter sin vilja. Han tar inte bort ormarna, men han ger dem kopparormen. Mitt under nöden låter Moses gjuta en kopparorm som han fäster på en träpåle. Och till alla sjuka och döende så går budskapet ut. Se upp! Se på träpålen! Se på ormen! Skåda på den skimrande ormen av koppar i öknen. Och plötsligt, de som skådar upp, plötsligt så släpper smärtan. Livet kommer in i kroppen, styrkan, andningen, pulsen blir normal. Man är frisk, man är helad. Vilken makaber akt kan vi ju tänka. Det var ju ormen som var orsaken till smärtan. Och nu ska det som var det onda botas med det onda. Se upp, se och få liv. Men det är så Gud agerar. Det är syndens och dödens smärta som plågar oss, som plågar dig och mig. Och det var synden som fick spikas fast vid ett träkors. Höjas upp. Vi hotas av evig död på grund av våra synder. På grund av att vi inte lyder Guds lag. På grund av att vi felar. På grund av att vi inte älskar Gud och våra medmänniskor som vi borde. Men det var döden, hans död, Kristi död, Guds sons död, som tog bort vår död. Tänk så märkligt egentligen. Vi vill leva. Och då är det döden, Kristi död, som tar bort vår död. Och genom hans död så får vi liv. Ormens andliga gift, otron, synden och olydnaden sköts in i mänsklighetens vener, skulle man kunna säga bildligt. Allt sedan Adam och Eva lyssnade på ormens ord i Eden skulle Gud verkligen ha sagt. När Gud uttalar domen över ormen i Edens lustgård efter att människan ätit av frukten på kunskapens träd, så säger han: jag ska sätta fiendeskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Ja, på korset stinger ormen kvinnans avkomma i hälen. Marias son, där hans fötter genomborras och spikar. Det är så ormens huvud krossas. Den onde besegras på korset. Och därför är Jesu utgjutna blod, skulle man kunna säga, hans utgjutna blod på korset är ett ormserum. Ett motgift mot synd och mot skuld. Och någonting som ger oss evigt liv. Skriften säger: ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit. Vad då? Vad har han tagit? Skuldebrevet. Det har han tagit genom att spika fast det, står det. Kolosserbrevet kapitel 2, vers 14. spika fast det på korset. Din skuld, min skuld. Där sitter den. Men det första steget här, att göras levande i berättelsen, det var att se upp mot kopparormen. För oss kristna i det nya förbundet, vad ska vi göra? Vi ska se upp mot korset. Se på Jesus. Jesus som tar din och min synd och bär den hela vägen till korset. Straffas för den och ger dig och mig förlåtelse, rättfärdighet, evigt liv och evig salighet i utbyte. Se på korset. Se och få liv. Den ormstungne var döende och han kunde inte göra någonting åt det. Och vi kan inte heller göra någonting åt vår syndaskuld. Vi ligger där helt handikappade, helt förlamade, döende. Vi kan bättra på en del småsaker. Vi kan ordna till småsaker i våra liv. Syndens lön är döden. Och våra gärningar hjälper oss inte att bli friska. Se på korset. Moses hade sagt i sin femte bok, 21 kapitlet: om det på någon vilar en synd som förtjänar döden och man avrättar honom och hänger upp honom på trä, så ska den döda kroppen inte lämnas kvar på träet över natten. Du ska begrava den samma dag. Ty en Guds förbannelse är den som har blivit upphängd, säger profeten Moses. Kristus blev upphängd på trä. Och så föll Guds förbannelse över honom. Guds förbannelse för vår synd. Detta för att han skulle friköpa oss ifrån syndens skuld. Skriften säger: Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: förbannade var och en som är upphängd på trä. När Jesus talar med Nikodemus, minns ni, om natten, talar med honom, så fanns den här berättelsen om kopparormen i bakgrunden. Nikodemus hade ju läst den så många gånger. Och Jesus säger: liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Människosonen blev upphöjd på korset. Och var och en som ser honom, som tror på honom som frälsare, har evigt liv. Låt oss se på Jesus. Jesus sa med tanke på sin vandring mot Jerusalem: nu går en dom över världen, sa han. Nu går en dom över världen. Nu ska denna världens furste kastas ut. Och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Johannes 12, vers 31-33. Ja, när Jesus straffades för synden i vårt ställe, så förlorade den onde sin makt över oss. Domen föll över honom. Men han avtjänade det straffet som Guds evige son. Och på tredje dagen uppstår han ur graven. Jesus säger: ty detta är min faders vilja, att var den som ser sonen och tror på honom skall ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Om synden och skulden biter oss, låt oss se på Jesus. Vi har liv i honom. Han förlåter oss. Han renar oss. Han ger oss fullkomlig rättfärdighet och evigt liv. Amen. Låt oss bedja. Himmelske fader, precis som du lät din tjänare Moses upphöja kopparormen i öknen för att folket skulle få liv genom att se på ormen, tack för att du upphöjde din egen son på korset för att vi genom tron på honom ska ha evigt liv. Bevara korsets glada budskap i vår församling och i våra hjärtan till livets slut. Amen.